Välkommen till Slaget efter 12, fredag den 13 september, fredag den 13. Idag, Stefan Winniger heter jag och vi ska så tala om skolmat som man kan tycka kanske är något harmlöst ämne, men det väcker starka känslor sedan Vasaövnings skola meddelar att man har ett hållbarhetsprojekt och under en period därför utesluter rött kött ur skolmaten helt och hållet. Och en som har reagerat mot det och tycker det är fel, det är riksdagsman Anders Norrback från SFP. Anders Norrback, vad är det som är problemet?
Tack ska du ha. Som jag ser problemet så är det ett tudelat problem, det här initiativet. För det första vill jag betona att jag ser det som mycket positivt och bra att man i skolor på alla stadier aktivt deltar i eller aktivt tar del av den debatt som förs i samhället. Och vårt klimat och vår miljö diskuteras ju mycket nu. Det är inte det som jag ifrågasätter, utan det, egentligen det jag ifrågasätter nummer ett är det att ska en skola kraftigt ta ställning i en fråga där vi politiker är inte riktigt överens om hur vi ska hantera det. Vi vet att det finns partier som förespråkar köttskatt. Vi vet att det finns olika betoningar när det gäller inom partierna hur vi ska bekämpa klimathotet och så vidare. Och där är jag frågande, ska en skola som är en allmän institution, en statlig inrättning, ska de så kraftigt ta ställning som Vasa övningsskola gjorde här för en bestämd lösningsmodell när det gäller klimatet? Det är det ena. Det andra kommer förstås in på själva köttet och röda köttet. Och där hör jag ut i dem som tycker att vi inte har tillräckligt med information och forskning för att kunna avgöra att minskar vi kraftigt användningen av rött kött, vad är det som vi äter istället, hur kommer det att ha klimatpåverkan? Problemet är globalt, men jag tror när det gäller en eventuell livsmedelsomställning som ska göras utgående från klimatdebatten, så kommer lösningarna att vara nationella och lokala, därför att odlingsförhållanden, produktionssätt och så vidare är så vitt skilda och vitt olika i olika delar av världen. Så det är egentligen en tvådelad problematik som jag ser i det som Vasa övningsskola gör just nu.
Mm. Då säger jag välkommen till Amanda Passanen till Slaget efter 12 också. Tack. Amanda är ordförande för de unga gröna i Finland. Amanda, ja, är det ett politiskt ställningstagande att under en period avstå från rött kött i skolan? Håller du med?
Jag anser att alla partier, eller de flesta partier, om man bortser från Sannfinländarna, har alla tagit ställning till att klimatförändringen är ett stort problem och ett hot för vår framtid och vår nutid. Och därför måste vi bekämpa klimatförändringen på alla möjliga sätt som finns. Och därför anser jag att det är helt självklart att vi måste ändra på våra kostvanor och speciellt just i offentliga instanser där staten kan påverka vad som bjuds och vad som stöds, hur det till exempel mat som understöds. Så där måste vi just tänka på hållbarhet och på klimathållbara val. Att precis säga inte att det handlar om någon sorts politisk ideologi, eftersom det finns så mycket forskning som understöder och bevisar att vi minskar på köttproduktionen och på konsumtionen av animaliska produkter har en jättestor påverkan på klimatförändringen. Mm. Och faktiskt IPCC, alltså den internationella klimatpanelen, kom ju just här i höst ut med sin nyaste rapport som fokuserar just på skogsbruk och på jordbruk. Och där kom det helt klart fram att vi borde övergå till en mer vegetarisk kost för att bromsa upp klimatförändringen.
Mm. Det är så två frågor. Det ena är, ska skolan bestämma åt eleverna vad som är rätt klimatinriktning? Och sen det andra är röda köttet, så att säga. Är det det som är problemet? Ska vi ta det här med köttet först?
Om jag får kommentera den politiska dimensionen kort där. Det är ju så att precis som det sägs här, att vi har en ganska bred politisk enighet om att vi har ett problem när det gäller klimatet och också att vi ska vidta åtgärder för att lösa det här problemet. Och vi har ju också ett regeringsprogram som eftersträvar en neutralitet när det gäller det. Men i det i de skrivningarna finns det ingenting som säger att vi så att säga dramatiskt och aktivt ska ska minska konsumtionen av rött kött. Och det som Vasa övningsskolor signalerar genom att helt plocka bort det röda köttet kan jag inte uppfatta på annat sätt än att det är en målsättning vi ska sträva efter. Och där har vi nog inte en politisk enighet att ska vi faktiskt eftersträva en total köttfrihet. Att lyssnarna inte får den bilden att vi inom partierna har en fullständig enighet. Här har vi också skiljelinjer inom partierna där man ser lite olika just på köttets betydelse när det gäller klimatet. Så att någon politisk enighet om att förbjuda rött kött, det har jag nog inte sett, inte i riksdagen och inte i den allmänna debatten heller.
Amanda Passanen, kommentar?
Jag tycker det är ganska spännande att vi har en politisk enighet om att klimatförändring är ett problem, och vi har politisk enighet i att vi gör sån politik som baserar sig på vetenskaplig forskning. Så därför ser jag inte att det finns någon sorts motstridighet i det att vi lyssnar på vad forskningen säger och tillämpar sen det i våra offentliga institutioner. Men det är sant att det kanske inte finns några starka riktlinjer i nuvarande regeringsprogrammet om det här, eftersom det är liksom politiskt ett svårt ämne för många partier. Men inom de gröna så anser vi att, och inom många andra partier tror jag också att liksom inser vi att det finns ett stort behov att omställa hela vår matproduktion och fundera över att vad som är hållbart i längden och vad som bromsar upp klimatförändring på allvar.
Där håller jag helt med. Vi måste analytiskt göra det och inte vidta åtgärder utan en helhetsbilden som jag efterlyser i början. Det vill säga vi kommer att äta någonting istället. Och vad finns det då för alternativ? Hur produceras de? Under vilka villkor och så vidare? Och det här säger ju forskarna själva att det här har vi inte riktigt på klart. Och då ska man inte gå in och göra förhastade beslut utan man ska låta forskningen komma fram till... Det finns inte till exempel hur vi i Finland klarar proteinförsörjningen om vi frångår köttproduktionen. Någon sån undersökning har jag inte sett. Vilka proteinkällor kan vi, hur mycket kan vi utöka den inhemska produktionen av protein till människor och hur mycket blir vi tvungna att importera? Min erfarenhet från jordbruket som praktisk jordbrukare säger ju att vi inte kommer att med de växter och de odlingsmetoder vi har i nuläge i kraft kommer vi inte att klara en inhemsk proteinförsörjning utan animaliskt protein åt människorna i Finland. Och då kommer frågan otvivelaktigt, var ska då detta protein produceras, vem producerar det och hur? Att, som jag sa i början, vi måste se hela kedjan, vi kan inte gå in och göra punktinsatser. Och sen finns det en annan sak i den här diskussionen som så lätt glöms bort. Jag har sett väldigt lite initiativdiskussioner när det gäller ändå grundproblemet, det vill säga användningen av fossil energi. Det är ändå det grundproblem vi har när det gäller ökningen av koldioxidhalten. För att då tar vi upp från marken fossilt kol som vi har lagrat, som har lagrats under jordskorpan i miljoner år och släpper upp det i luften genom att bränna det. Däremot när vi odlar foder så är det ju ett naturligt kretslopp vi sysslar med. Så att den här distinktionen saknar jag väldigt mycket i debatten.
Det är klart
vi ska göra allt vi kan.
Rätt i Anders Norrback. Vår sändningstid räcker inte riktigt till att också diskutera fossila bränslen här. Vi måste tyvärr försöka hålla oss till köttet här. Men alltså, är den här frågan, är det alltid, Amanda Passanen, om jag ställer den till dig då, är det så här att avstå från kött, från särskilt rött kött då, är det alltid en bra klimatinsats oavsett vad man ersätter det med? Det är väl kanske det som jag förstår, Anders Norrback, att man far efter här i diskussionen.
Det handlar om en ganska så här, vad heter det, grundprincip i hur, till exempel, hur energi överförs i näringskedjan. Att om vi tänker att till exempel för att producera 1 kilo kött så behöver vi 10 kilo foder. När vi föder upp djur så får ju största delen av energin, vi föder de här djuren till spillo, eller så att säga till spillo, för de här djuren lever, de rör på sig och så vidare. Bara en liten del av den energi som vi föder de här djuren så blir sen till kött som vi äter. Så om vi istället skulle äta det som de här djuren äter, vi skulle istället för att odla foder för djuren skulle vi odla mat till oss, odla vegetabiliska proteiner och så vidare. så skulle vi behöva mycket mindre odlingsmark till exempel. Och det har en jättestor påverkan på klimatförändringen, för att det är att vi röjer till exempel skogsmarker eller torvmarker för att idka jordbruk och odla foder åt djuren, så påverkar det jättemycket klimatförändringen. Och därför förstår jag inte helt det här argumentet, eller förstår jag inte alls det här argumentet att det inte skulle räcka med proteiner åt finländarna, eftersom vi föder så mycket proteiner åt djuren för tillfället, att liksom hela världens problem med otillräcklig mat för människor skulle lösas om vi skulle bara äta mindre kött, så skulle det räcka till mer odlingsareal för att odla mat för människorna istället. Därför är det helt klart att det är alltid mer hållbart att äta vegetabiliskt, eftersom det går åt så mycket mindre energi och odlingsareal till det. Och det har också räknat att de här transportkostnaderna utsläppen från transporter, så är inte så stora att de skulle göra det. Om vi hämtar importerar vegetabiliska råvaror, så är det ändå mer klimatvänligt än att äta kött.
Nu görs här den vanliga logiska kullerbyttan som många gör, och det är det att man tror att all åkermark är lämplig att odla människoföda på. Så är det ju de facto inte, utan vi har stora arealer. Om vi tittar till nötdjuren i Finland, så föds det i huvudsak upp på gräs idag. I många delar också tas från områden som inte är lämpade överhuvudtaget att odla proteingrödor på. Gräsväxten i sig innehåller ju ett visst protein. Vi använder inom nötköttsproduktionen, svinköttsproduktionen i princip. Börjar man närma sig nollägen när det gäller importerad soja, alltså det är helt och hållet importerat protein, eller inhemskt protein, och där kommer mycket av proteiner faktiskt från vallsidan också. Så att vi, som jag sa när vi började, vi kan inte tillämpa lösningsmodeller, globala lösningsmodeller, eftersom vi har klimatskillnader, vi har odlingsmarkskillnader och produktionsmetodskillnader över som icke är globala, utan de är lokala. Och den här logiska kullerbyttan gör väldigt många just när de argumenterar så som det argumenteras här nu, att man inte tar i beaktande de här faktorerna överhuvudtaget. Vi har alltså inte idag en beräkning som stöder, och är det så att min motdebattör här har den, så vill jag gärna att den skickas till mig, eller att man nu kan ge en källhänvisning som just svarar på den fråga som jag ställer. Inte lösryckta enskilda forskningar som har gjorts i Amerika, som har gjorts i Sydamerika och som har gjorts på europeisk nivå, utan ur finländska förhållanden, hur vi ska klara den finländska livsmedelsförsörjningen och framförallt då proteinförsörjningen om vi kraftigt minskar djurproduktionen. Jag har inte hittat en sån undersökning, men har någon den, så skulle den ju sannoliken intressera i det här läget.
Det som jag undrar det är helt sant att vi har mycket odlingsmarker som tillämpas endast för djur, eller för exempel just nötkreatur och så vidare. Men det som jag undrar att nog hamnar vi ju före de här kossorna till exempel jättemycket annat foder också än bara till exempel gräs som de betar och så vidare. Att det här fodret måste vi ju ändå importera eller odla på något sätt. Så jag har jättesvårt att se att det skulle vara svårt att föda 5 miljoner finländare på vegetabiliska proteiner i det här landet. Och plus att vi förstås importerar ju en del råvaror. Men jag har ingen forskning på det här.
Då ska vi komma vidare i den här diskussionen. Och innan vi gör kraftiga ställningstagande så tycker jag det vore bra, för att jag håller fullständigt med så som det sägs här, att vi ska basera oss på vetenskaplig forskning som beaktar helheten. Och sen den gnutta sunt bondförnuft aldrig skada.
Mm. Ska vi gå ett litet steg vidare då här? Tiden rinner iväg här. Nu har vi avhandlat själva köttet egentligen. Nu, sen nästa point, det var det här att är det ett ingrepp i på något sätt i den enskildes tankefrihet att eller ett ställningstagande när en offentlig institution som en skola på det här sättet alltså föreskriver att nu ska ni inte äta. Det handlar alltså om en handfull måltider under en period. Det var inte så väldigt många, men att det är ju mera den här signalverkan. Är det ett provocerande att göra så, tycker ni?
Jag kanske anser att det är offentliga sektorns uppgift och statens uppgift, så att de sakerna som bjuds av offentliga sektorn så måste gå enligt någon sorts hållbarhetskriterier. Och människor får ju ändå välja vad de äter på sin fritid. Det handlar ju inte om att tvinga någon människa att äta någonting, men att vi kan välja att vad vi bjuder på i våra offentliga institutioner. Och jag anser att det är statens uppgift att göra hållbara val lätta för alla invånare och även för skolbarn, varför inte. Men det som förstås måste utvecklas är det att den vegetariska maten borde vara mycket bättre i skolan. Den borde ju smaka bra. Inte det rättvist att man måste äta mat som smakar dåligt till exempel.
Rättvisa, Anders Norrback, är det?
För mig är det nog ett politiskt ställningstagande. Det tycker jag den här debatten ju säger. Vi har två politiker som diskuterar det och som är av ganska differentierande åsikter om hur det här ska skötas. Så att visst är det ett politiskt ställningstagande. Att vi har ju sen kostrekommendationer som statliga myndigheter har gett, som då har kommit fram genom demokratiska politiska beslut. Det vill säga vi har haft en myndighet som har utarbetat det och enligt det demokratiska systemet vi har. Och jag tycker inte att offentliga institutioner ska gå ytter om de överenskommelser som man har. Antingen i vissa fall gäller det kommunalpolitiska beslut, i andra fall gäller det nationella beslut. Men jag tycker att som statlig institution så ska man följa de rekommendationer som är de som statsmakten så att säga ger. Därför att de har förutom haft en forskningsmangling då också en politisk mangling, eftersom ingenting är svartvitt här i världen så som många tror, utan det finns alltid nyanser och vi ska alltid lyssna på varann. Men när man ska styra ett samhälle så måste man, eller om man vill styra en demokrati, så måste det vara så att tanken där är ju att allas åsikter ska komma fram och det offentliga agerande ska återspegla det. Sen när vi kommer till mera totalitära system så har man ju ofta använt skolväsendet just så för att styra in folks tankebanor i vissa riktningar och så vidare. Och jag vill inte se ett sånt samhälle. Jag vill ha ett samhälle där vi i demokratisk ordning har kommit överens om, och när det gäller den här frågan har vi statens kostrekommendationer som skolorna generellt följer. Sen är det bra att man har olika projekt i skolorna och klimat är något som berör oss alla, och som det har kommit fram här politiskt finns det en grundenighet om att vi ska åtgärda klimatproblemet och så vidare. Men i den diskussionen, när den politiska fältet ser ut som det gör, så borde skolans uppgift vara att förmedla att här, vissa tycker så här, andra tycker så här, och vi följer det som gäller idag. Att för mig är det naturliga. Så att sen vad olika politiska partier tar för initiativ, intresseorganisationer och så vidare, det är en annan sak. Men när det gäller en statlig verksamhet, så om vi ska ha en fungerande demokrati så måste vi hålla oss till ramarna där.
Just det.
Det kan komma andra frågor av samma karaktär där man politiskt har en oenighet. Och jag undrar då hur man inom Gröna förbundet eller ungdomsrörelsen då skulle rekommendera om någon det här skulle gå ut i en fråga där den politiska åsikten inte ligger så nära som det gör i det här fallet. Att lite vidare måste vi se det. Att det här är nu faktiskt inte partipolitik, utan det här är nationell politik och hur vi styr en demokrati. Och jag är lite orolig att man från ett politiskt parti tycker att det är okej att vissa politiska åsikter får stark framtoning inom vår skola. Jag hoppas verkligen att man inom Gröna förbundets ungdomsrörelse faktiskt tänker igenom att är det ett sånt demokratiskt samhälle man eftersträvar.
Ska vi låta Amanda Passanen svara här?
Ja, men jag tycker ändå också att det är jättekonstigt att vi debatterar det, att det är någon sorts ideologisk grej att alla världens klimatforskare har just för en månad sedan kommit ut med en omfattande rapport om hur vår markanvändning påverkar klimatförändringen och att vi bör övergå till en mer vegetabilisk kost för att stoppa klimatförändringen. Det är liksom ingen fråga om att det inte skulle vara ett vetenskapligt faktum. Det som jag inte förstår är varför inte alla politiska partierna är färdiga att inse det här. Sen vad som kommer till kostrekommendationerna, så de kommer ju att ändras nu, utan de har redan ändrats. Och där kommer man faktiskt att betona att människor borde äta mindre kött och mindre animaliska produkter, eftersom det helt enkelt inte är hälsosamt. I dagens läge äter finländare cirka 80 kilo kött i året, medan under 1960-talet så åt vi ännu under 40 kilo kött i året. vi har en hel del välfärdssjukdomar som beror på vår ohälsosamma kost. Så jag anser inte att det handlar om något hälsoproblem när skolelever bestämmer sig för att äta lite mindre kött en dag i skolan, för liksom en måltid per dag i skolan.
Men nu var ju inte argumentet varför Vasa övningsskola gjorde det här eller kommer att göra det här experimentet. Jag har inte åtminstone i offentligheten sagt att man har haft det här hälsomotivet. Att signalen var ju det man ville ge.
Men
att vi ska sluta.
Du använde ju just hälsomotivet här.
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Mm-hmm. I vilket sammanhang?
Okej, nu förstår jag fel.
Just det.
Ja, nej, det har jag inte använt.
Kostrekommendationerna, du anser på att det är mer ohälsamt att äta vegetabiliska.
Nej, det har jag aldrig sagt. Jag äter mycket vegetabilisk mat själv. Att sätt nu inte ord i min mun här i diskussionen.
Ska vi ta en vända till här? Alltså du har, Anders Norrback, du formulerade dina åsikter bland annat på Facebook och det kom väldigt, väldigt många svar där på din Facebook-konto och du får ju väldigt mycket ryggdunkningar, du får väldigt mycket medhåll där. Det här tycker jag är intressant därför att den som jag som normal tidningsläsare kanske tänker mig att herregud, här finns väl vegetariska dagar lite hit och dit, att det finns så starka känslor i det här tydligen, att man är väldigt passionerad över att det här är ett problem, att en skola vill ha några vegetariska dagar. Medan man å andra sidan tänker att liksom, herregud, vi måste rädda planeten. Att lever vi i väldigt olika världar här? Och har vi svårt att komma överens?
Jag ser det så att vi lever nog i lite olika världar. Vi har ju i Österbotten ganska många som lever i, av och med naturen och som har en mer pragmatisk syn på och också följer med naturen på ett helt annat sätt. Sen har vi en ganska många som bor i en storstadsmiljö och kanske sällan kommer i kontakt med naturens villkor och så vidare. Det tror jag att det är det ena som skiljer oss åt och som gör att de här bubblorna uppstår. Därför är det just viktigt att man går den här demokratiska vägen så att alla känner att man så att säga har påverkat det. Det inte är enskilda ideologier som kommer väldigt kraftigt fram och så vidare, utan att man däran, så att det kommer kraftigt fram här nu i diskussionen också att här finns en ideologisk fråga. Man tar upp hälsoaspekter som jag inte alls har beaktat, utan kostrekommendationerna baserar ju sig på hälsoaspekter, men tar också övriga aspekter i beaktande. Att kostrekommendationerna är inte enbart en hälso, och kostrekommendationerna går igenom en politisk process som gör att de blir det de blir, att man liksom att man det här man vi skiljer oss lätt åt, och vi har ju väldigt starka känslor just när det gäller djurhållning. Medan vi som bor på landsbygden och ser de där djuren, vi har en ganska avslappnad naturlig hållning till djurhållningen. Sen finns många metoder, till exempel om man ska minska köttätningen. Jag tror ju ändå att det finns en samstämmighet om att man kan minska köttkonsumtionen, och siffrorna visar att den har ökat. Men angreppssätten varierar. Att till exempel, vi har en ganska eller inte ganska, vi har en extremt noggrant kontrollerad produktion av animalieprodukter i Finland, medan de importerade produkterna är ju ibland kan vara av tvivelaktigt ursprung. Mm. Och då tror jag att vill man göra en åtgärd så är det ju bättre att börja där man löser de största problemen, det vill säga att gå ut och säga att vi ska sluta äta utländskt kött. Då väcker man inte hela passioner, men nu är det nu lever vi i ett samhälle där tudelningen går vidare. Därför reagerar jag också kraftigt. Därför blir de här demokratiska elementen allt viktigare, att vi har en stat, att statliga myndigheter förhåller sig neutralt i politiska tvistefrågor.
Mm. Anders Norrback, ska vi lyssna här på Amanda Passanen? Alltså Amanda Passanen, det är du som är storstaden som inte har kontakt med naturen i det här sammanhanget.
Ja. Jag tycker det är inte riktigt okej att anspela på att det att man bor i en stad betyder att man inte har någon sorts kontakt med naturen. Men att själv är jag en jättestor naturvän och rör mig jätteofta i naturen. Men jag håller helt med Anders om det, att förstås är det alltid bättre med lokalproducerat och inhemskt än att än att importera i onödan. Och därför tycker jag det var helt bra att till exempel nu när vi hörde om de här skogsbränderna i Amazonas, så att vi faktiskt funderar över att behöver vi överhuvudtaget importera kött från Brasilien och så vidare. Att förstås är det bättre med lokal produktion.
Mm. Och det gäller även kött, antar jag.
Ja, även kött. Men nu anser jag ändå, och det har kommit fram i alla forskningar, att vi måste ändå också inhemskt sett minska på köttproduktionen och köttkonsumtionen. Men att det måste man förstås göra på ett hållbart sätt så att det inte skadar djuren och inte skadar de som jobbar, som har det här som försörjer sig på djurproduktionen. Att vi måste stödja då också djuruppfödare att något kött kanske övergår till odling av vegetabiliska proteiner eller något liknande. Men att, sen får man ju säga att blir vi av med djuruppfödningen helt och hållet, eller handlar det om att vi bara minskar på det. Och till exempel att hurdan sorts djuruppfödning vill vi till exempel ha här. Att det är stora frågor och det är stora förändringar som förstås väcker starka känslor. Och det som jag nu vill säga att vi vill ju inte jag eller det gröna eller knappast någon vill skuldbelägga någon här, utan vi vill bara tala för en sån politik som främjar en hållbar framtid för oss alla här. Mm. Och därför anser vi att staten kan genom sina offentliga institutioner välja att prioritera sådana saker, sådana val som till exempel bromsar klimatförändringen.
Mm. Anders Norrback, jag vet att du måste gå alldeles strax här och inte har tid att stanna kvar länge. Får jag bara säga, du förde in en till aspekt också i din kommentar här tidigare, att du så säger att det finns ju många också som är verksamma, att man inte bryr sig om dem som arbetar i den här köttproduktionen i Finland idag. Hur viktigt är det?
No, det är klart, och man kan ju som det kommer fram här sprida vackra ord, men nu har jag ju fått samtal av jag är ju själv producent av rött kött, och den närmaste kommentaren som jag fick var förstås av min egen hustru som sa att nu räcker det, nu slutar vi kan inte hålla på i det här klimatet, och liknande signaler har jag fått, och det oroar nog, därför att det är ju ändå våra bönder som producerar vår mat, och börjar de känna att de är överflödiga, de är det här förföljda och ifrågasätts, och deras verksamhet ifrågasätts hela tiden, så är det klart att det har inverkan, och då är vi ju nog illa ute när det gäller livsmedelsförsörjningen, så att man kanske borde tänka lite längre än vad näsan är lång, och också ta i beaktande helheten. För vi kommer ju då och förstås in i förlängningen på att vad händer, det har vi ju diskuterat nu, men vad kommer om vi minskar drastiskt de betande djuren, vad kommer att hända med de marker där det inte går att odla nu då mera, vad ska vi göra med dem, ska de växa igen, ska vi beskoga dem, hur ser landskapet ut, hur påverkar det djurens mångfald och så vidare, som är andra stora miljöutmaningar som vi har, att man kan inte som man från den gröna politikens håll idag gör, ta väldigt enkla lösningar på grund av snäva forskningsresultat. Man måste se till helheten.
Vi har inga enkla lösningar och inte snäva forskningsresultat, men vi har ett jättebra jordbruksprogram som man kan bekanta sig med, som har faktiskt fått mycket beröm också från många jordbrukare.
Ja. Jag tycker faktiskt man genom att då understöda kampanjer som att inte äta rött kött i offentliga institutioner, att då tar man nog liksom lätt på klimatproblematiken. Att för mig är nog klimatfrågan betydligt större än så. Jag kan inte se att genom att på det här sättet marknadsföra en politisk åsikt, att det skulle gynna klimatdebatten i det långa loppet. Att nu måste vi försöka hitta gemensamma lösningar.
Mm. Det får bli sista ordet här i slaget efter 12 här. Det där med hur vi ska lösa Finlands jordbruk efter köttproduktionen, det får bli ett ämne för en framtida debatt här. Och den som har tänkt på att kött kanske är en neutral fråga, nej, det verkar som vi hör här väldigt tydligt en politisk fråga här. Jag tackar så mycket Amanda Passanen från De unga grönas ordförande och Anders Norrback, riksdagsman för SFP. Tack för att ni är med i slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Tack ska ni ha.